9 personer dör och flera tusen skadas då personsökare som Hizbollah införskaffat istället för mobiltelefoner för att försvåra spårning exploderar i Libanon och Syrien. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Israel. Krigen som Israel utkämpar just nu. En sak som har hänt kontinuerligt under det senaste året är upptrappning i norra Israel och södra Libanon där Hizbollah är det stora hotet. Den Iran-stödda anti-israeliska milisen som är mycket större och starkare än Hamas som man slåss med på den södra fronten. Så hela tiden så har folk frågat sig, kommer Hizbollah kommer med sig in i konflikten fullt ut? Avlossa alla raketerna som de sägs ha? Kommer Israel invadera Libanon för att göra upp med Hizbollah? Kan Israel utkämpa ett tvåfrontskrig på det sättet? Och hittills har det verkat som att båda sidorna håller tillbaks någorlunda. Fram till förra veckan alltså. Därför då genomfördes den här spektakulära israeliska attacken där man sprängde tusentals personsökare som användes av Hizbollah-operatörer. Och det, från ett tekniskt och logistiskt perspektiv så är det enormt fascinerande det här. Så Hizbollah då mycket över från mobiltelefoner till personsökare för att det var ett säkrare sätt att kommunicera. Det vill säga det är ett sätt att komma runt israelerna och deras övervakning. Och det var ganska nyligen, sägs att det var i februari 2024, alltså för 7 månader sedan, som de utfärdade den stora orden om att nu är det slut på mobiler, nu är det personsökare som gäller. Men israelerna, de är inte två steg före, de är 20 steg före det här. Så istället för att de här personsökarna var en säker kommunikationsform så har israelerna gjort dem bokstavligt talat livsfarliga genom den här enormt sofistikerade attacken. För de har då på något sätt infiltrerat själva produktionsledet. Alltså de har tagit reda på hur Hizbollah köper sina personsökare och sen på något sätt blivit en del av produktions- och distributionskedjan och planterat in sprängämne och en mekanism för att fjärrutlösa explosionen. Och sen har de låtit Hizbollah köpa apparaterna och då förra veckan 17 september så exploderar de. Så tusentals Hizbollah-kämpar fick sina händer, ansikten, magar, skrev och lår söndertras. Vilken kroppsdel de nu hade närmast sin beeper. Det sägs att de först pep, de gav någon sorts signal innan de sprängdes. Eventuellt någon sorts felmeddelande som dök upp på skärmen. Så var man tvungen att trycka bort det. Så att många hade plockat upp dem i händerna för att titta på dem. Och trycka på dem, vilket gjorde att många fick händer och ögon söndersprängda. Enligt den libanesiska sjukvårdsmyndigheten. De ska tydligen sagt att 300 personer förlorade båda ögonen och 500 personer förlorade ett öga. Och sen dagen efter då, 18 september, när Hizbollah rimligen då slutat använda personsökare, då exploderade deras walkie-talkies. Så det är helt otroligt. Det är inte en kategori av kommunikationsverktyg, utan två olika sorters apparater och tusentals sprängladdningar som israelerna lyckats plantera bokstavligt talat i sina fienders händer. Och senaste siffran jag såg var att 42 personer hade dött och 3500 hade skadats. Och inte bara Hizbollah-krigare såklart. De säger att 12 civila sägs ha dött, varav flera barn. Och de säger också att Irans ambassadör till Libanon dog, diverse medlemmar av iranska revolutionsgardet. Så det var lite spridda skur där. Men det är en helt unik sorts attack. Så vet jag, det är helt nytt. Det är ingen som har gjort något sånt här tidigare. Och det är som sagt enormt imponerande rent tekniskt praktiskt. Samtidigt så väcker det ändå, ja, men man kan säga en del moraliska frågetecken. För de som är intresserade av sånt. Det är många som säger att det här är en terrorattack. Jag såg en lustig sak. Jag skulle läsa på lite grann. Så jag satt på Wikipedia-sidan för det här sprängämnet. Som man tror att de använt, som heter pentaerytritoltetranitrat. Och där finns en lista över tillfällen då sprängämnet har använts. Och först är en lång, lång lista under rubriken terror. Det är en väldigt populär sprängmedel med terrorister, Al-Qaida och sånt där. Så lång, lång lista, terror, lång lista. Och sen en ny rubrik, krigföring. Och där finns en enda punkt, nämligen den här israeliska attacken. Men på många sätt så var det här en värre terrorattack, en mer terroristisk attack än många av händelserna på den första listan. Så folk säger så att israelerna de har så hög precision på det här sättet att de har infiltrerat enskilda elektroniska apparater. Men de visste ju inte var varje enskild explosion skulle äga rum. Vilket tydligen är ett brott mot diverse internationella regler. För man får inte liksom sätta av en explosion, bomba någonstans, om man inte tror sig veta vad som finns där, vem som finns där. Men israelerna, de visste ju det här, och de visste såklart att många civila skulle skadas, många civila skulle dö. Till exempel för att de bara råkade stå bredvid någon vars personsökare exploderade. Och det finns lite videobilder från matbutiker och sånt där. Plötsligt så exploderar en personsökare på någon som står i kön, och de som står runt omkring blir sprängda. Det finns också särskilda internationella förbud mot försåtsminering, som det kallas. Bland annat i FNs vapenkonvention, som det här såklart är ett brott mot. Och terroreffekten, alltså i termen av att injaga skräck i befolkningen, är exceptionellt stark rimligen med en sån här attack. Alltså, hur ska folk överhuvudtaget kunna lita på någon elektronik nu när israelerna kan spränga sakerna, händer på en? Och bevisligen är fullt beredd att göra det också, även om de vet att civila kommer stryka med. Så jag tror att vi kan konstatera att den här attacken var en bra bit utanför ramarna för vad som normalt anses var tillåtet. Det var en terrorattack. Det var olagligt enligt alla möjliga internationella lagar. Sen säger inte det någonting om hur en intelligent person ska utvärdera saken. Var det bra eller dåligt? Vad får det för konsekvenser? Av allt att döma så var det väldigt, väldigt dåligt för Hezbollah. Förmodligen var det bra för Israel. För mig som svensk påverkar det mig åt det ena eller andra hållet. Jag är själv faktiskt, jag är väldigt fascinerad av allt det tekniska, men resten är jag ganska agnostisk kring. Jag vet inte vad jag ska tänka. Så därför överlåter jag med varm hand till dig, Boris, att förklara hur man bör tänka.
Ja, men man bör tänka så här alltså, att man ska aldrig anlägga några så här moraliska aspekter på krig. Av det enkla skälet att alltså folk, om man tar det här med civila först. Alltså jag har jättesvårt att förstå dem. De säger att det här var oerhört hemskt. Det kom civila till skada. Alltså, som människor lever nu i stora delar i hela världen, så det går ju inte att bedriva krig utan att civila skadas. Har det alltid varit. Alltså, jag vet inte vilken. Det skulle vara den här någon synnerligen antik envigsutmaning att härförarna skickar fram sin starkaste man på respektive sida, så får de slåss och göra upp. Alltså, när man för sådana resonemang, då är man naiv på gränsen till enfaldig och låtsas som att det fanns någon typ av krigföring där civila inte kommer att skadas. Man låtsas som dessutom som det är så att alla som för krig kommer att ha enheter, soldater, mer eller mindre, det är lite olika många, som ägnar sig åt bestialiska saker mot civilbefolkningen för att de tycker att det är kul. Krig ser ut på det sättet. Så att plötsligt liksom att X, Y eller Z följer inte krigets lagar. Ingen jävel följer krigets lagar som de är skrivna. Och det är liksom bara onödig ork på att diskutera om man får göra si eller så. De kommer alltid hålla på så där, alla sidor, både de som är relativt goda, de som är relativt onda. Det bara är så. Så man kan gott liksom filosofera över de tekniska aspekterna, hur bara de ser åt egentligen. Jag funderar mest faktiskt på min snikenhet. På lyckades, alltså det vore ett mästerstycke om det är så att israelerna också fick betalningen för personsökarna och åkitåkisen. Alltså tänk dig själv grejen att de betalar dig för att bli sprängda i luften. Då är det liksom den optimala segern.
Jag har ändå svårt att tänka mig att det gick runt för dem. Alltså det måste kostat ganska mycket att lägga in sprängmedel, så jag har väldigt svårt att se att de gjorde en vinst, även om det skulle vara lite typiskt om de gjorde det.
Med tanke på det folket, så jag är inte säker på att de inte gjorde en vinst alltså. Det är det ena. Det andra, jag är liksom fascinerad över hysterin i västerlandet, för folk börjar liksom på fullt allvar diskutera, till exempel på kultursidor, om liksom, kan vi lita på våra högteknologiska prylar. David Lagerkrantz hade en lång betraktelse, han berättade om hur han plötsligt, när han stod och borstade tänder med sin eltandborste, drabbades av skräck och slutade, för man vet ju liksom aldrig. Så att det här är ju, om kamrat Unabomban varit i livet, så hade han ju tackat det senare, för att det här har ju liksom fått folk att frukta allting. Snart kommer folk att vara rädda, vilket är bra, för sin mikrovågsugn, och de kan definitivt explodera och så vidare.
Ja.
Så det kan ha oväntat positiva aspekter följde det här.
Ja, det där är jätteintressant. Jag har också funderat en del på det här. En sak är att folk kanske blir mer skeptiska till elektronik. Det är en from förhoppning. Hoppas det blir så. Men man kan tänka sig också att det leder till en sorts förskjutningar ekonomiskt. Det var någon som sa, jag säger inte att det är sant, det lät påhittat, men jag hörde någon som sa att kinesiska företag får en massa beställningar på elektronik nu, där beställarna säger att ett specifikt krav ställs att produkterna måste vara tillverkade 100% inom Kina. Och även om jag tror att det där var påhittat, så kan jag absolut tänka mig att det faktiskt pågår, för resonemanget är ju rimligt. Hezbollah använder sig inte av israeliska personsökare och walkie-talkies. De var taiwanesiska och japanska, om jag förstår saken rätt. Och om israelerna kan infiltrera företag i Taiwan och Japan, då kan de infiltrera vilket företag som helst i västvärlden. Alltså måste alla elektronikprodukter i hela västvärlden och alla västallierade länder nu vara misstänkta för att ha Mossad-bomber inbyggda. Åtminstone om man är den typen av person eller grupp som är lite orolig för Mossad-bomber, så får man fundera på det. Och vad kommer det ha för ekonomiska konsekvenser för alla företag vars produkter nu kommer att ses som potentiella israeliska försåtsminor?
Det är alltså kineserna som har satt igång det här.
Jag vet inte om det är de som framförallt gynnas av det, men det låter som ett ganska rimligt antagande, för att jag har svårt att tänka mig att Mossad kan gå in i Kina och liksom sätta upp en sån här sprängdegsimplanteringsoperation i Kina.
Nej, det har jag svårligen tänka mig.
Ja.
Så att, intressant.
Ja. Så att, jag vet inte, det är spekulativt, det är ingen som kan veta liksom, men jag kan tänka mig att det sitter en del västerländska företag och funderar på, alltså de kanske inte kan söka sak mot Israel för ekonomisk skada, men en tanke som man skulle kunna tänka, det är att kanske borde intressenter i väst skydda sina ekonomier genom att ta avstånd från Israel, kanske eliminera israeliskt inflytande i produktionen, utfärda garantier om att inga israeler har varit involverade i produktionen av den eller den varan. Det kanske är det enda rimliga givet Israels agerande.
Ja, precis, man får alltså, nu får man den här varubojkotten som många palestinavänner vill ha av helt andra orsaker.
Men
just med tanke på själva striderna på marken, de lågteknologiska, så tycker jag det är lite intressant att Iran håller sig så väldigt stilla faktiskt.
Ja, ska vi prata lite om vad som händer nu? För det har hänt ganska mycket senaste två dygnen bara. Ja, och det kan man ju säga också, att när den här walkie-talkie-attacken inträffade, så var det många som sa att det här ser väldigt mycket ut som försteget till en fullskalig invasion av Libanon. Och det är en logik som är enkel att se, såklart. Alltså, Israel kommer rimligen aldrig få ett bättre tillfälle nu när tusentals Hezbollah-män är svårt skadade, hundratals av dem permanent blinda, om man ska tro de uppgifterna. Många utan fingrar, sätta på avtryckarna, hospitaliserade med bukskador och så vidare. Så att om Israel överhuvudtaget är intresserade av att gå in och rensa upp i Libanon någon gång under de närmaste åren, då ska de rimligen göra det nu. Och det ser ut som att någonting i den stilen är på väg att hända just nu. För att det som hände är alltså att Israel inledde mycket mer storskaliga bombningar igår. De säger att de slår ut vapendepåer som tillhör Hezbollah runt om i Libanon och kanske Syrien också. Men det verkar vara väldigt, väldigt omfattande bombningar. Tusentals mål och liksom, hundratals döda, tusentals människor på flykt. Och Israel har också gått ut, Netanyahu har gått ut och sagt offentligt att till alla libaneser att vi bombar skiten ur ert land nu. Det är inte er vi har krig med, det är Hezbollah. Så att bara gå ur vägen nu så ska vi göra upp med Hezbollah och sen så kommer det vara säkert för det sen. Men det som händer i praktiken det är att Israel bombar och bombar och bombar i Libanon. Precisionsbombning säger de. De säger såklart att de bara slår mot liksom det här specifika bostadshuset därför att det var en kryssningsrobot som förvarades i det huset. Det är det vanliga spelet liksom. Men det är en rejäl eskalering och vi är precis inne i den här eskaleringen nu. Först den här terrorattacken, förberedelseattacken och nu flygattackerna. Det är väl som vi har konstaterat tidigare att Israel vill absolut inte göra någon sorts markinvasion. De vill inte ens göra det av Gaza fullt ut och de vill absolut inte göra det av Libanon. Men de behöver inte göra det heller för att de har ett väldigt, väldigt starkt luftvapen och dessutom, alltså en sak som jag tycker är intressant är alltså, vad säger de alla händelserna om Israels underrättelsekapacitet? För den såg ju svag ut efter 7 oktober. Men förra veckan såg den rätt jäkla bra ut. Och nu när de gör de här, det var också innan den här stora vågen av flygräder kom, så gjorde de också några sådana här precisionsattacker där de slog ut. Framförallt en attack i Beirut där de sägs de dödade dussintal viktiga Hezbollah-befälhavare.
Mm.
Inklusive en av de högsta. Någon som kallades Ibrahim Akil tror jag som sägs vara en toppchef. Och sammanlagt nästan 40 personer som dog bara i den smällen. Och nu bombar de igen. Och någonting som Hezbollah måste fundera över nu, det är om de ska slå tillbaka, om de ska reciprokera den här eskaleringen. Vad mer vet israelerna som de inte borde veta? Vilka fler apparater har de lagt bomber i? Vet de exakt var alla befinner sig? Vet de var alla vapen är gömda? Har de mikrofoner överallt? Har de en annan uppsättning i elektronik som gör att de har mikrofoner och kameror överallt? De israelerna har släppt nu bilder från inuti libanesiska bostadshus där de visar kryssningsrobotarna som de har slagit ut. Och de visar också bilder som är tagna från, inte satelliter, men drönare tror jag. Där man kan se spetsen på en kryssningsrobot sticka ut ur ett hål i huset. Och sen visar de att det är precis det där huset de har bombat. Så det kommer fler och fler tecken på att Israel vet så mycket att Hezbollah borde skaka av skräck. Och man kan vara rätt säker på att Israel har inte spelat ut alla sina kort.
Men innebär inte det här också att man faktiskt måste gå huvudstupa in i en konspirationsteori? Därför att den här infiltrationen av Hezbollah, den enorma kunskap man har om Hezbollahs infrastruktur. Man vet hur ofta ledarna går på toaletten och vad de gör när de går på toaletten i princip. Å ena sidan, och det kräver ju en långvarig infiltration. Det här grejen med walkie-talkiesen, alltså det måste ju vara en jäkla vad de måste ha planerat och slitit och jobbat med den. Då har vi det å ena sidan. Å andra sidan så har man liksom några hundra Hamas-terrorister på flakmoppe eller som drakflyger in och liksom slår ut en massa kibbutzer och tar några hundra gisslan. Och den israeliska armén och Mossad liksom, vad är det som pågår? Alltså det är en märklig diskrepans här i det hela.
Jag håller med om det. Och det kan vara så, jag håller med om att det finns ett ännu starkare case nu för den här konspirationsteorin, att de visste om 7 oktober, de lät det hända med flit eller sånt där. Men samtidigt får man ju tänka på att efter den 7 oktober, där man stod inför liksom att åtminstone vad som officiellt var ett gigantiskt underrättelsemisslyckande, så lär man ju ha lagt ganska mycket krut på att styra upp saker och ting och förhindra att det händer igen.
Oh ja.
Även om det var avsiktligt, får man liksom så här 100 gånger större, 1000 gånger större budget för att förbättra underrättelserna. Så att det kan också vara så att Israel bara har kapaciteten nu som de inte hade för ett år sedan.
Det så har säkert hänt, men på något sätt så jag inbillar mig i alla fall att den här walkie-talkie-operationen till exempel, detta genidrag, det syr inte ihop från oktober till nu alltså. Det är
det som det hintas om, det som det hintas om officiellt var att de gjorde det från februari i år till idag, alltså på 7 månader. Det är väldigt svårt att tro.
Ja,
det är väldigt svårt att tro, men det är liksom det som lite grann läcks ut och impliceras, tycker jag, i rapporteringen. För att den här uppgiften, jag har inget som helst belägg såklart för att det här är sant, men uppgiften är att Hezbollah la om från mobiltelefoner till personsökare i februari i år. Och israelerna kan ju ha haft en plan innan dess på att infiltrera personsökarna, och sen fick de bara världen sinkadus när det råkade vara så att Hezbollah bytte till precis det redskapet, och de ville plötsligt beställa tusentals personsökare när Israel redan hade sin fabrik liksom, där de gjorde explosiva versioner av den produkten. Men man kan också andra konspirationsteorier. Varför fattade Hezbollah beslutet att distribuera massor med personsökare när Israel uppenbarligen hade infiltrerat, förmodligen hade de redan vid laget och tillverkat de här, så vad kommer det sig då kontentan är ändå att alltså om jag var Hezbollah så skulle jag vara ganska skakig. Och alltså en sak som jag också läst lite om, återigen svårt för mig att värdera hur sant det är, men det är i alla fall en sak som jag kan säga, är att jag vet att den är tekniskt möjlig, samtidigt som den är unik mer eller mindre. Det är att det sägs att Israel har satt igång ett enormt datadrivet arbete där de har satellitbilder och drönarbilder och såna här laserradar, lidar avläsning av hela Libanon. Hela Libanon och förmodligen delar av Syrien. Så att de har liksom drönare som flyger runt och skannar av allting hela tiden. Så att de har kartor som också är en sorts realtidskartor. De kan se allting som förändras. Så att om till exempel om de bygger om ett hus, om de bygger ut ett hus lite grann för att få plats med en kryssningsrobot, det är en grej som israelerna pratar mycket om, då ser de det, och det behövs inga människor till det, därför att de har liksom AI-system som kan detektera att någonting händer där, sen kan någon operatör titta på, okej, vad ser det ut som att det händer. Och det sägs också att de kan också spola bakåt i modellen, så att om de ser att någonting händer, någon avfyrar någon sån här raket någonstans, då kan de bara titta på den platsen och spola bakåt och se hur den här bilen åker baklänges till någon depå någonstans. Och då vet de vad de ska bomba nästa gång. Så det sägs att de har som ett enormt, en helt ny nivå av data och övervakning. Och att den är heltäckande. Den täcker liksom 100% av fiendens territorium. Så att du måste liksom, så fort du är ovan jord så vet israelerna per definition exakt allting som du gör. Och de har liksom datorer som spårar dig, en AI som rapporterar att Hassan, han svängde vänster och Mohammeds bil åkte där. Och om de har liksom jackat upp övervakningen till den nivån, ja, det är läskigt, inte bara för Hezbollah, det är läskigt för oss alla, men särskilt för Hezbollah.
Ja. Obehagligt men imponerande på sitt sätt.
Man måste ge israelerna som vanligt att de är väldigt det är imponerande. De är väldigt intelligenta, målmedvetna, dådkraftiga.
De kommer ju att driva på tills de har, alltså Att han satsar nu så hårt i Libanon och mot Hezbollah, det är också ett sätt för Netanyahu att vända blicken från Gaza. Alltså han satsar ju uppenbarligen på att sitta kvar, och när han går så ska det vara med eftermälet att det var Benjamin som krossade både Hamas och Hezbollah. Och jag tror det är rätt kalkylerat. Alltså eftervärlden kommer att glömma allting. Alltså den judiska eftervärlden. Förutom de två sakerna. Så att det kommer nog bli mer blodspillan och Iran kommer att sitta stilla för de känner att nej, men det här kan vi inte matcha. Och det kan ju få en massa andra effekter.
Ja.
Att de låter Hezbollah gå under och Hamas.
Jag tror det också. Det som jag sagt från början, jag har inte alls köpt den här argumenten som många sagt att ja, men nu är det slut för Netanyahu efter 7 oktober, nu ligger han pyrt till. Kolla på alla protester i Israel, han kommer förstå det svars från den här underrättelsemissen. Jag sa från dag ett, jag vill minnas här i Radio Bubblet, jag tror inte alls det. Så Netanyahu kommer stärkas av det här, han kommer vara liksom den här stora, mäktiga, historiska krigsledaren. Och i det avseendet så tycker jag att han går från klarhet till klarhet. Och visst, de har lite protester i Israel och sånt där. Mitt intryck, min känsla, det är att det är mycket önsketänkande bland folk. Som säger att nu snart faller Netanyahu. Jag tror inte alltid så det funkar. Det är inte så människor i allmänhet funkar i krig. Det är definitivt inte så som judarna funkar. Att de petar en sån legendarisk ledare som Netanyahu mitt i ett krig eller ens efter ett krig.
Han kan ju sin historia och han vet ju hur det fungerar. Alltså den som vinner på alla sätt. Och liksom han satsar nu på att det ska resas monument över honom. Och det kommer det göra. Han var killen som slog ut två terrororganisationer och fick Iran att sitta still och tappa inflytande. Det är dit han har siktat hela tiden.